För något år sedan så läste jag i JP på ungdomssidan om relationer. Och en av ungdomarna skrev så här. Idag är det alldeles för mycket yta. Det är för mycket utseende. Det är för mycket sex. Och det är på alldeles på tok för lite insida. Och jag fastnade för det här och tänkte. Tänk att någon tycker så och jag håller med. Det är på tok för lite insida. Så mycket tid och så mycket engagemang vi lägger på det yttre många gånger. Och glömmer insidan och glömmer vårt hjärta. Insidan, hjärtat. Vad är vår blick fäst vid för det mesta? Är det yttre saker? Är det inkomst, karriär, utseende eller trender? Hur mår vi? Hur har vi det på insidan? Delar vi insidan med varandra? Vågar vi göra det? Det känns lite farligt ibland. För vad ska de andra tycka? Om jag nu vågar glänta på mitt hjärta. Vad tänker de då? Rensar vi insidan så att det inte fylls upp en massa skräp och annat som inte ska vara där? Och vad fyller du din insida med? Och idag ska vi läsa en av dagens texter. Det är fastlagssöndagen och vi minns när Jesus är på väg upp till Jerusalem. Och vi läser ifrån Markus kapitel 10, vers 32-45. Och då ska ni vara med och lyssna lite och höra hur mycket den här texten talar om insidan. Om känslor, det är så mycket känslor här som styr och som är med här hos lärjungarna. Så häng med och lyssna. Markus 10, vers 32-45. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan. Och de andra som följde med, de var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom och prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster av mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sitt folk och att förstarna har makten över folket. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har kommit för att bli tjänad, har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Lärjungarna är här och så finns en skara människor som är med och vandrar. Man har börjat den sista vandringen upp mot Jerusalem. Man har delat livet, man känner varandra väl. Man har nästan gått i 3 år och det, jag undrar om vi skulle kunna räkna ut hur många mil de gick. Jag tror det blir ganska mycket. Nu är man på väg upp till Jerusalem. Det var en brant stigning framför och det var så upp till. Var man än är i Palestina så ligger Jerusalem där uppe. Det är upp till var du än befinner dig. Och så läser vi här då om insidan hos lärjungarna och människorna som var med. Lärjungarna, man kunde tänka att nu kände de Jesus väl och nu tänkte man, nu är vi på slutklämmen, snart är det segerdags. Att det skulle finnas en positiv förväntan. Och så vad står det? De är fyllda med bävan. Och de andra som är med, de är rädda. Och då tänker jag, för mig blir det ett stort frågetecken. Hur kommer sig detta? Varför var de det? Jesus är där, han går före, de känner honom väl. Bävan och förvirring. Troligen är det så, om vi börjar fundera, att man vet, man har varit uppe i Jerusalem förut. Och då vet man att det är många som är emot Jesus. De egna är emot dem. Översteprästerna är emot dem. Skriftlärde gillar de inte när de var där sist. Och fariseerna som hör till den politiska makten, de är inte bättre än dem. Så de känner bara ett motstånd. Och så inte nog med det, så har vi ockupationsmakten. Romarna är ju där. Och de är definitivt inte för en ny kung som ska komma. Och lärjungarna tror att Jesus ska komma dit, rida in och han ska bli kung och han ska ta makten och så kan han slänga ut romarna. Så för dem så blir det ju rädsla och förvirring. För Jerusalem, det är liksom knutpunkten för det farliga. Jag tänker mig att lärjungarna tänker nog att ja, vi är bara 12. Vi kan liksom, går vi upp till Jerusalem och så ska vi försöka liksom ta över makten och så ska vi slänga ut romarna. Vi är 12 pers. Det här går inte. Det är klart de är rädda. Jag tror de tänker sig att det hade varit bättre, Jesus, om vi hade börjat i bergstrakterna i Galileen. En liten gerillarörelse här som ligger och liksom skramlar lite. De är rädda och de är fyllda av bävan. Jesus känner deras insida. Han har förklarat det här förut. Det är inte första gången. Det här är tredje gången. Men han samlar dem igen tålmodigt och förklarar. Vi är på väg upp till Jerusalem. Där kommer översteprästerna, de skriftlärde. De kommer utlämna människosonen till hedningarna. Och jag ska dö igen efter 3 dagar. Jag ska dö, men jag ska uppstå igen efter 3 dagar. Och här tänker jag då. Här borde de ju känna igen det han säger. Man har hört det förut. Och så blir jag så förvånad. Vad får vi för reaktion? Man kunde tänka att de säger, jaha, det var så du tänkte, Jesus. Ja, vad fantastiskt, vi förstår inte detta, men så kommer Jakob och Johannes. De stegar fram till Jesus och säger dem, vi har en fråga. Ja, säger Jesus, vad vill ni veta? Och så säger de. Så tänker man att de skulle säga, snälla Jesus, gå inte upp och dö, för vi klarar nog inte detta. Vad är det de säger? Jesus, Jakob och Johannes här då, vi två, vi tycker nog att vi är de som ska få sitta på din högra och vänstra sida där du kommer i ditt rike. Det är som man tappar hakan. I detta sammanhang så stiger de fram och säger detta. Är de blockerade? Har de så mycket andra känslor, rädsla och förvirring? Vad är det som gör detta? Det är som att Jesus har sagt, ja, det hoppar över liksom. Det går inte ens in där utan det hoppar runt. Och jag tror vi är så ibland. Hör vi? Är vi och lyssnar? Eller hoppar det över? Och i parallellstället i Lukas 18 så står det faktiskt om lärjungarna. De begrep inget av det Jesus sa. De begrep inget. Nej, det var så de inte orkade höra det. Och så kommer Jakob och Johannes och så säger de detta. De är så fyllda av sitt eget på något sätt. Av sina egna tankar och ambitioner. Här har vi nästa känsloläge. Ambitionerna, ja men vi är liksom närmsta kompisar med Jesus. Då kan vi nog fråga detta, det är nog dags nu. Eller är det så att det finns en annan röst i deras värld? För det står också i ett av de andra evangelierna att det är Jakob och Johannes mamma som lite står där bak och puffar på och säger, nu ska ni nog gå till Jesus och be och få de här ynnestplatserna. Och då tänker jag att visst är det så att det är lätt att vara en ambitionsrik förälder och pusha sina barn i en riktning som inte kanske passar dem. Att släppa barnen och se vad de är bra på och att inte låta mina ambitioner stå i vägen. Vi vet inte vad som står bakom Jakob Johannes fråga. Antingen är det egna ambitioner eller är det mammans röster i bakgrunden. Och när det här händer, vad händer då? Och då står det så här. De andra, de blir riktigt förargade. Ni hör hur mycket insida det är i denna text. Ja, jag kan se dem. Och vilka tror ni att ni är som går fram till Jesus? Har vi inte varit med allihop? De blir riktigt avundsjuka. Och så blir det misstro mot Jakob och Johannes. Ja, så ni tänker skaffa er egna fördelar. Jaha. Och så blir det nästan stor bråk bland lärjungarna. Och så säger kanske Jesus då, nej, nu har jag fått nog. Nu får ni inte följa med längre, jag går dit upp själv. Jag kan inte ha med er. Ni bråkar, ni lyssnar inte på mig. Nej, han säger inte det. Vilken tur hör ni. Vi får vara med. Och vi idag får vara med. För visst är det så att det finns mycket som rör sig även på våran insida. Men Jesus har tålamod. Och vi är gott sällskap. Markus, han kunde ju låtit bli att ta med alla de här små detaljerna om rädslan, om ambitionen, om bråket. Men Markus lämnar ut sig och de andra lärjungarna och talar om att så här var det. Han är ärlig. Så här var det. Såna var vi. Och jag tänker, det är så gott att läsa att de var så vanliga. Och vi är vanliga. Vi finns också med i Jesu närhet och vi är lika vanliga. Men vi får vara där. Vi är gott sällskap. Ibland så tänker jag, ibland kanske vi tänker, det finns liksom två val att göra när jag ser på min insida. Nu ska jag skärpa mig. Jag ska minsann bli bättre. Jag ska gå på möten mer, jag ska ge mer i kollekten, jag ska ställa upp som. Och så tänker jag, då blir jag bättre. Eller så tänker jag, jag är väl som alla andra, jag är väl varken bättre eller sämre. Och så gör jag inget åt det. Så gör jag inget åt min insida. Ingen av de där valen är så där jättebra egentligen. Och det är här vi kommer till temat kärlekens väg. För här visar Jesus oss en så annorlunda väg. Kärlekens väg. Vi är kallade att gå efter Jesus på kärlekens väg. Kärlek är vi väl bra på. Det talas väl om kärlek överallt i sånger och i samhället och i filmer och på tv. Och kärlek, det kan vi väl. Och då funderar jag så här, jag ser Bibelns ord om kärlek. Och att Bibeln har väldigt många olika ord med lite olika betydelser för kärlek. Och då tänker jag kanske främst på Nya testamentet och på de grekiska ord. Det här är så svårt att översätta, för på svenska har vi ett ord och det är kärlek. Men på grekiskan så finns det en hel rad ord och jag ska bara lyfta fram tre av dem. Det finns ett ord som heter eros. Det är där vi har lånat vårt ord erotik. Det är kärlek mellan man och kvinna, alltså erotik, sex. En kärlek som betyder att man i första hand ser till sina egna begär. Det är det som söker sitt. Sen finns det ett annat ord på grekiska som heter filia. Och det är lite vänskap. Eller här finns känsla, vilja och förnuft med. Det är ett givande. Och det är också ett tagande. Det är 50-50%. Ungefär så. Det är jämnvikt. Filia ser den andra och överväger. Ja, kan det här hålla? Kan vår relation hålla? Ett äktenskap överlever inte om det inte går från eros till filia. Och sen är det frågan om hur länge det kan överleva. På enbart filia, det kan det ganska länge, men det kan behövas mer. Sen finns det fler ord, men jag ska ta ett till. Och det kanske är det vanligaste, och det är agape. Och det är den kärlek som är en självutgivande kärlek. Det är den kärlek som alltid har den andres bästa för ögonen. Det är den kärlek som ger utan att förvänta sig något tillbaka. Och det är den kärleken Bibeln talar mest om. För vet ni, ordet eros, det första jag sa, det finns inte med i Nya testamentet överhuvudtaget. Här lyfter jag på ögonbrynen lite. Det finns inte med. Det enda ställe i Bibeln det finns med i, det är i Gamla testamentet, fast så på hebreiska, i Höga visan. Det finns inte ens nämnt i Nya testamentet. Så nu får ni gå hem och grunna på vad det betyder. Där det står att ni män, ni ska älska era hustrur. Det står agape. Filia står med 15-20% av alla ord som står kärlek, då står det filia. Resten, alltså ända upp till 80%, det är agape. Och den kärleken, den talas det inte om ute i samhället mycket och inte i sångerna och filmerna. Agape, den kärlek Gud älskar med, den utgivande kärleken. Och nu får ni lyssna till orden i första Korintherbrevet 13. För det finns inget ställe som beskriver denna kärlek så jättebra. Och jag ska ta bara några verser från första Korintherbrevet 13. Kärleken, alltså agape, är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, den är inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i oförrätten, men gläds åt sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Det är mäktiga ord. Detta är agape. Vad står det i Johannes 3:16? Ty så kände Gud en skön känsla för världen att han fick lust att sända sin son för att tala om vänskap och tolerans. Nej. Ty så älskar Gud världen att han utger det finaste han hade. För att dö och lida en helt annan kärlekens väg. Att utge sig själv så totalt för att vinna seger. Jesus går före som vårt exempel. Han kallar oss att följa honom på kärlekens väg. Han utmanar oss att göra det, för det är en riktig utmaning. Men lovar samtidigt att jag är med. Jag går före, följ mig. Och så säger han så här i vers 43 i texten. Den som vill vara stor bland er ska vara den andres tjänare. Och den som var den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Wilfred Stinnesen, han som har skrivit den här, en andagsbok bland annat, är han känd för och skrivit många böcker. Han skriver så här. Många av oss har en kanske lite felaktig uppfattning om vad det kristna livet innebär. Man föreställer sig att den som blir allt större och starkare är den som kommer närmare Gud. Vandringen till Gud är mer av att dag för dag lära känna sin svaghet. Allt mindre lita till min egen kraft. Helgelsens väg handlar inte om att fylla sina fickor med meriter, utan att ständigt tömma sina fickor. Att ständigt tömma mina fickor. Att tömma insidan. Och ta bort det som inte ska vara där. Och jag har tagit med mig en korg här, och den får stå för det jag har inom mig och mitt hjärta. För här kanske jag ser att när jag går med mitt hjärta och med mitt liv och ska fylla på, så ser jag, oj då, ja, men här finns ju saker, det här kan, jag kan ju inte fylla på något gott här, för här finns högmod. Vad ska jag slänga det då? Jag lägger det här. Det är det enda stället. Jag lägger det vid korsets fot. Oj, här var det rädsla. Ja, det finns det ganska mycket ibland. Och det är fortfarande inte tomt. Irritation, den får vi också lägga där. Ja, hörni, det blev en del skräp. lägger vi där. Och nu, jag har tömt mina fickor, så får jag fundera, vad fyller jag på? Och vad är jag mest? Är jag där ute i världen och letar och jagar efter kärleken i? Ja, då tror jag letar förgäves. Vad är det jag ska leta? Och vad ska jag vara för att fylla på med agape? Och då behöver jag vara nära Jesus. Jag behöver leva med Guds ordet. Jag behöver leva nära min kristna familj. Den lilla gruppen. Där kanske vågar visa min insida. Och där jag får fylla på. Och i gudstjänsten, vi är här. Och öppnar upp. Och så får vi fylla på. Vi får tömma våra fickor. Och så får vi vara som blomman på våren. Som vänder sig upp mot ljuset och tar in. Ta emot Guds kärlek. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för ditt bibelord som är så vardagligt och så nära oss och så mycket vi kan känna igen oss i. Jag känner igen mig så väl i både rädslan och irritationen och kanske ambitionerna som inte hör hemma där och som kanske blockerar. Herre, hjälp mig idag att tömma och göra det varje dag. Att tömma ut och tömma mina fickor. Och sätta mig och stilla mig och ta emot ifrån dig. Tack för att du i din kärlek och din tålamod inte lämnar oss. Utan du står där och säger, idag fyller jag på hos dig. Och hos mig finns det kärlek i överflöd. Tack Jesus. Amen.